Varmt välkommen till Digital Snacks social mediepodd. Det här är Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier.
I det här avsnittet ska vi prata om hur du kan nyttja AI-teknik för att effektivisera jobbet med sociala medier.
Varmt välkommen till Digital Snack. Det här är podden som ger påträngande insikter i framtidens sociala medier.
Idag så ska vi verkligen prata om framtidens sociala medier. Och den här framtiden, den ligger ju inte allt för långt borta.
Det är faktiskt ganska skrämmande hur fort vi tar oss fram just nu.
Mm. Jag kommer ihåg någon annan gång när vi pratat om framtiden. Det var ju vårt allra första intervjuavsnitt i den här podden. Alltså way back 2016. Och då, det handlade om VR som var framtiden just då.
Mm. Och då var det extremt mycket prat om VR. För då hade ju Facebook, alltså idag Meta, köpt upp det här Oculus Rift-företaget. Mm. Och det spåddes ju liksom framtidens teknik skulle liksom vara VR.
Mm. Och kanske på grund av alla de här tekniska prylarna som behövs liksom för, man behövde världens glasögon, de var inte så dyra och sådär, eller så billiga menar jag, heller. Så det kanske ledde också till att VR inte tog sig så jättelångt ändå. Det är ju snarare något annat som är inspirerat av VR som har tagit sig längre, nämligen AR. Vem minns inte liksom den här spyende regnbågen eller den här hunden med långa öron och lång tunga som fanns på Snapchat?
Just det, och jag vet att jag satt på Ikea i restaurangen och min man var så himla negg till att skaffa Snapchat. Och då visade jag han de filterna för de hade kommit så dagen innan. Och han blev helt så här, what? Och det är så coolt att viss teknik som har utvecklats det senaste året imponerar ju verkligen. Mm. Att det är så fort det går med att vi går från ett till ett annat liksom, statement. Men det var liksom VR och AR. I den här podden ska vi prata om VA, alltså virtuella assistenter eller digitala assistenter som även kan kallas intelligenta assistenter. Kärt barn har många namn, så brukar man ju säga. Kanske kommer de här intelligenta digitala assistenterna ta jobben från oss?
Nej. Eller så försöker vi nyttja dem istället och göra vårt arbete bättre. Men en väldigt känd assistent, jag tänker att det finns liksom lite två stycken. Det ena är ju typ Google som jag använder, för jag är en Google-användare. Men den kändaste tänker ändå är Siri. Någonstans började allting med Siri. Mm. Och det är väl också den som man använder mest just nu. 34% av alla talarassistenter är Siri-assistenter.
Mm-hmm. Har du frågat Siri vad det även säger?
Nej. Däremot så är bra billek med små barn att fråga Google vad olika djur säger. Typ vad lejonet säger och så här. Men jag blev väldigt nyfiken nu för det var så väldigt specifikt. Så vad händer om man frågar Siri vad räven säger?
Jag tänker att jag inte kommer avslöja detta.
Oh, utan
ni som lyssnar får en del att låna någon annan Siri och fråga what does the fox say? Och så kan man fråga några gånger. Det blir roligare nästan på gång tre.
Alltså, nu är jag så avhuggad att jag inte iPhone-användare. Tur att min man har den, så jag får liksom nyttja det här, tänker jag. Men Siri, vad jag förstått den, då funkade först bara på engelska, och det är väl ganska vanligt. Mm. Och sen bara på rikssvenska.
Ja, det var så himla roligt när hon inte förstod dialekter. Det har vi ju en del i Sverige.
Ja. Men dagens Siri kan man väl ändå säga att liksom mer utvecklad än så. Väldigt, väldigt välutvecklad.
Ja, det får vi säga i det här sammanhanget.
Men vi har också vant oss lite vid andra virtuella assistenter, till exempel chatt- och textrobotar som svarar oss automatiskt på med Messenger eller kundsupporter. Och det här använder många företag för att spara tid, men vi använder tycker också att det är trevligt för att vi får svara snabbare oftast om det är enkla frågor.
Ja, precis. Jag vet att Swedavia, om man ska flyga exempelvis på flygplatserna i Sverige, de använder liksom chattrobotar för att svara på snabba frågor när du är vid flygplatsen och behöver guidning. Och jag vet att när jag använde den tekniken så tänkte jag så här, coolt, den här var ju bra liksom. Den har inte blivit så här läskig att man känner så här, ja men nu börjar den vara så bra så att den kan göra mitt jobb eller göra saker som jag gör, som ändå krävs, tycker jag, ganska mycket intelligens. Men det finns ju digitala assistenter som kan göra delar av vårt jobb kanske lite bättre. Eller jag vet inte bättre, men smidigare och framförallt snabbare.
Mm. Det pratades för ett år sedan ungefär väldigt mycket om DALL-E. Jag vet inte riktigt hur det uttalas, men det var ju en teknik som kunde skapa bilder baserat på vad man gav den för beskrivningar, och väldigt fina, vackra konstverk eller bilder kan man säga. Men nu istället, nu pratar man om någonting annat, och det är ju ChatGPT.
Ja, det är ändå intressant att tänka på att både bild och text, att just de två som man kombinerar väldigt ofta i sociala medier är också det som AI-tekniken används till.
Mm.
Så det finns ju ganska mycket möjligheter där. Men för att gå tillbaka lite grann, de här har ju lite coola namn, DALL-E och ChatGPT. Men den första chattboten heter faktiskt Elsa med Z, har jag fått veta i min research.
Mm. Och
hon lanserades 1966. Och jag undrar kanske om det är någonting med kvinnonamn. Men nu när du sa DALL-E så vet jag inte. Har männen tagit över AI-tekniken?
Bra fråga. Alltså förr hade vi ju Siri som en av de första, och så har Elsa. Och så får man se vad som kommer nu. Men ChatGPT, det känns inte som att det kommer från något namn precis.
Nej, men precis. Och den lanserades ju förra året, och den har tagit fram av företaget OpenAI, som då ägs av ingen mindre än Elon Musk.
Han har många finger med i många spel. Och det är ganska intressant att ha som mål med sitt företag vänlig AI som ska säkerställa resultat som gynnar hela mänskligheten och undviker globala katastrofrisker.
Man har verkligen tagit på sig så superhjältemanteln tycker jag på OpenAI. Men samtidigt sa de ju gjort det tillgängligt för väldigt många användare här. För tittar vi på andra typer av teknik, det är betydligt svårare att använda. Den är inte så användarvänlig för newbies som du och jag som inte jobbar med liksom öppen källkod eller API-er annars. Den typen av teknik. Och då behöver vi dem ju förpackas till ett vettigt verktyg att använda. Så på så sätt så har vi ju lyckats till att den breda massan nu har tillgång till verktyget oavsett vem man är.
Mm.
Och intressant är ju också att den värderades, den släpptes i november 2022, och redan då värderades OpenAI, bolaget bakom den här chatten, till $29 miljarder. Så att det är ganska galet.
Ja, jäklar, det är inte lite pengar det. Men då undrar man ju, den här som är värd så mycket, vad är det som är speciellt med den här chatbotten då? För den är ju skapad för att efterlikna ett mänskligt samtal, vilket den har blivit väldigt tränad på, annars skulle den inte vara så duktig på det som den faktiskt är. Och sen kommer den också ihåg tidigare uppmaningar, och det här är någonting som är ganska unikt, för det är ju inte många AI-tekniker som gör just det.
Men annars är det ganska svårt att beskriva tycker jag, vad liksom de här chatt vad AI-teknik egentligen liksom går ut på. För att när jag läser om den så förstår jag ju alla ord jag läser, men jag fattar ju liksom inte så här innebörden i det ändå. Det är ganska, alltså det är väldigt komplext. Det är inte bara liksom att sätta ihop en chattrobot.
Ja, nej, det är ju superkomplext. Kan du ge något exempel som kan förtydliga det här, tror du?
Ja, men den här ChatGPT, den har då lärt sig bli den här supermaskinen genom att då, jag läser en punktlista här. Dess träningsdata bestått av 410 miljarder tokens. Och det är alltså att den har textremsor eller enstaka ord har den liksom granskat. 410 miljarder.
Jäklar.
19 miljarder webbtext. 67 miljarder böcker. 3 miljarder engelska Wikipedia.
Jag måste bara säga här att det är ju svårt att ta sig igenom allt det här som människa. Det krävs ju en dator för det.
Och helt sjukt. Och sen efter den har gjort det här så har den då anpassats, som du sa, och liknat ett mänskligt samtal. Så att man har liksom försökt att liksom den här fakta, att den inte ska bara rapla fakta, utan man har liksom gjort någonting med den så att den är duktigare på att liksom bolla samtal. Men sen så har man också förbättrat det genom att man har mänskliga tränare som har så här feedbackat och så här ställt frågor, och den har ställt tillbaka och man har korrigerat den. Så att det var liksom så här, som ett bollplank av roboten och mänskliga tränare. Och sen så samlar den aktivt in data från olika användare. Så att när man använder ChatGPT, så när du har fått ditt svar, då kommer den fråga sig, tyckte du att det svaret var bra eller dåligt? Så att den hela tiden kan liksom bli lite, lite bättre.
Men det känns ju som med den resan bakom sig, så kanske inte känns så konstigt att den har lyckats också. Så mycket fakta den har tagit sig igenom, men också fått träning i människa. Om man nu lyckas, det är den som jag tror är trixigast.
Mm.
Får det efterlikna mänskligt samtal. Men fantastiskt. Verkligen.
Och jag är så impad att det finns den här liksom kunskapen på jorden. Tänk att det finns typ inget liksom mänskligt liv, vad vi vet i alla fall, typ på Mars. Och här sitter vi med våra liksom AI-robotar. Men ja, verktyget i sig är ju verkligen superimponerande.
Jag och min man har ju testat den här tillsammans lite grann. Mm. Men jag vet också att du testade den.
Mm.
Berätta lite mer, hur gör man?
Jag skulle då skriva, jag har en blogg på Resumé, och jag skulle skriva ett blogginlägg om hur då den här ChatGPT kommer att ersätta social media managern, kanske. Det var liksom rubriken. Och då ville jag också veta hur den fungerade och vad den skulle också skriva i just det här ämnet. Så jag skapade först ett konto på chatopenai.com, och den ligger nere väldigt mycket, så man får liksom refresha sidan och försöka igen, och kanske på tider där vi i Sverige är, ja, men då man i USA kanske inte är vaken och använder den. Så att det är tips. För det fungerar absolut inte typ på kvällen. Och sen finns det liksom inte så mycket mer på sidan än där man skriver in sin text.
Mm.
Och
vad kan man använda det till då? Vad kan använda? Man kan skriva in en text då. Men hur ska vi kunna nyttja den till? Vad är det för uppgifter vi kan använda den till?
Man kan be den vilken typ av text den ska producera. Det kan vara korta texter, det kan vara långa texter. Man kan säga att det ska vara en inledning, man kan säga att det ska vara en rubrik. Man kan säga att det är ett helt blogginlägg, och då gör den en inledning och liksom styckesindelning. Det kan hitta citat som du inte visste fanns. Du kan få olika idéer liksom, till olika upplägg rent textmässigt.
Mm, det är fantastiskt. Det pysslade vi lite med igår också. Gav oss mycket, mycket användbart. Kan man, alltså det går att göra mycket, och eftersom den har så där mycket fakta i sig själv också. Det känns ju som att det här vore en bra källa också till uppsatser eller annat.
Ja, men där går den lite bet, för den hallucinerar tydligen.
Okej, okay. Det här var något nytt. Tell me more.
Men det är tydligen ett uttryck när den här gissar sig till svaret utifrån vad den vet. För den vet ju inte allt. Utan den samlar lite data, så det blir lite så här, som att man tar en mening och så plockar man bort några ord. Så gissar den sig till hela meningen. Om den inte har hela, då plockar den liksom olika delar. Och det gör att den kan hitta på ett svar utan att veta svaret. Så den är det är lite riskabelt att använda den som okay. En källa.
Men den kan ju skriva bra text, känns det som ju ändå. Och där finns det ju ett antal olika användningsområden.
Mm. Så exempelvis när jag skulle skriva den här inledningen till en blogg om ämnet AI och sociala medier, då skrev jag så här: ge mig en inledning till en blogg som handlar om hur AI kommer att påverka sociala medier. Så skrev jag. Och då fick jag ut en text, och den var liksom helt okej, men den var ganska stel. Och då skrev jag också att jag ville att tonaliteten ska vara lite som mer laid back, var det ordet jag använde. Och direkt så fick jag då en annan text som var betydligt mer, liksom, den var verkligen mer laid back. Så jag kunde få också en tonalitet som passade mig i texten. Och då blev jag wowad på riktigt.
Det känns ju som att om man kan göra det, så har man inte så långt ifrån att typ ersätta examensarbeten eller hela blogginlägg eller social medieinlägg för den delen, om man kan få till den grejen. Det känns lite läskigt.
Och kommer vi ersätta? Helt absolut inte. Delvis absolut. För det finns så många fördelar att använda den här tekniken. Så varför låta bli?
Ja, man kan ju använda det som inspiration kanske. Hur snabbt genererar den till exempel en inledning? Vi är ju inte så snabba vi själva heller.
Nej, och jag testade lite olika saker. Men en inledning tog ungefär den här chatten att skapa på 4-5 sekunder. Ett helt blogginlägg tog ungefär 9 sekunder.
Jäklar.
Och sen ett skämt tog faktiskt mindre än 1 sekund.
Du testade skämt. Vad var det för skämt du fick tillbaka?
Why did the AI start a Twitter account? To show the world it has a lot of character. 140 character to be exact. Skulle du kunna komma på det om mindre än en sekund?
Nej, okej. Okay. Så idégenererare känns det ju som. Det finns verkligen låter som att många, många fördelar att använda den som inspirationskälla. Så allt från att låta den skapa kanske ett skämt man kan nyttja till någonting. Och kanske tal till bröllop eller annat.
Ja, snyggt.
Det tänker jag. Eller idéer kring ämnen som man kan skriva om sen. Så att man kan mer få lite inspiration till hur man själv skulle kunna pimpa sin text för att bli ännu bättre.
Ja, men precis. Så det finns väldigt mycket tid att spara kring just idé och upplägg och innehållet i sig. Men sen att sätta ihop det kommer vi behövas till. För att det kollas att det är riktigt det som skrivs, källhänvisning. Men också få den här texten såklart unik.
Jag ser ju användningsområden inför webb, när man ska skriva webbtexter. Mm. Det känns ju som att man kan säkert be den om att göra SEO-anpassningar och annat. Och ha fokus på vissa nyckelord.
Mm.
Och kanske inte de mest avancerade texter, men några texter ändå. Och idag kan ju någon idé ändå spara massvis med tid och pengar istället för att man köper in några andra kloka copywriters till att göra produktbeskrivningar eller vad det nu kan vara. Så där finns det säkert en del att nyttja. Inte för att man vill ta någon annans jobb, men är det effektivare så är det ju.
Ja, och vissa texter som du säger lite kortare, som är lite mer så produktbeskrivningar, de kanske inte... det krävs ju... Jag tror att nästan alla har för hög kompetens för att egentligen skapa dem. Och det är väl fantastiskt att vi då kan leja ut det på en robot som gör det istället. Och vi kan fokusera med vår kunskap i och göra någonting annat. Men det kommer ju påverka vissa tjänster eller delar av saker vi gör idag. Det kommer det absolut att göra. Men liksom många olika andra paradigmeskiften innan så är det liksom resultatet av det. Men exempelvis när vi gick från skivor till digitalt. Tyvärr så försvann ju de här skivbutikerna. Och det är så utvecklingen ser ut lite grann.
Men det kom massa annat. Efter ett tag kommer Spotify också. Det kommer alltid liksom nya tjänster, tänker jag.
Och nu tänker jag TikTok, när vi pratar musik, TikTok och personer som kan då slå med sin musik på TikTok. Så att
det kommer ju nya möjligheter helt. Nya.
Exakt. Precis. Man bara vågar och ser det som en möjlighet skulle jag säga.
Och då är frågan, vilka tjänster kommer då behövas mer i framtiden? För nu tänker vi inte på vad som kommer åka bort, utan mer vad kommer det finnas för nya möjligheter? Vad behöver man mer för tjänster när AI finns till? Och jag tänker, till min glädje så tror jag att man kommer behöva fler analytiker. Någon som kan analysera datan väldigt snabbt. Det är data som AI har grund liksom sammanställt åt den. Så sen kan man ha den här mänskliga ögat till att titta på resten.
Ja, men precis. Vi hade ju liksom 410 miljarder liksom token som den har tagit sig igenom. Och det är klart att det är extremt svårt för oss att titta på och sammanfatta den datan som finns ute i världen. Så att någon annan gör det åt oss, så vi får liksom de här de viktigaste nyckeltalen att liksom analysera. Alltså det är ju fantastiskt. Och sen strateger till då min glädje. Någon måste ju använda den här datan till att göra en plan och sen vilka aktiviteter som ska leda till målen. Så att tekniken kommer att vara väldigt gynnsam för alla företag eller organisationer som kanske är lite mindre, eller om man sitter som en ensam kommunikatör till exempel. Och då kanske gör att kommunikatörens roll i framtiden faktiskt blir lite mer human.
Alltså den har ju varit så, alltså, den behöver inte längre då vara både analytiker, strateg, kreatör, copywriter, annonsör, art director, CEO, specialist och allt det här man nu ska vara på en och samma gång. Äntligen kanske man kan få fokusera lite på vissa uppgifter.
AI-tekniken låter ju faktiskt inte så dumt, även om det kommer innebära att kanske vissa tjänster kommer efterfrågas lite mindre. Men högre kompetens och kunskap så kommer behövas för att omvandla data till något vettigt.
Och det kommer alltid behövas riktig mänsklighet för att skapa och bygga relationer.
Stort tack för att du lyssnar på det här avsnittet av Digitalsex social mediepodd. Är ni nyfikna att läsa mer om AI så hittar ni mina tankar på sociala mediebloggen på resumé.se.
Följ oss gärna på Spotify eller iTunes samt lämna en liten recension om ni gillar vår podd.
Tack och hej!